Jag sitter i en väldigt kal lägenhet i allmänhet, men i ett väldigt kalt rum. Jag tror att man kan höra det i ljudbilden här, att det studsar lite, Olle.
Ja, lite sådär. Jag
vet inte om du hör något.
Nej, inte här, men lyssnarna kanske får den här konsthallskänslan.
Ja,
det vita rummet, det är liksom allt du säger inramas av en sorts förhöjd kreativ konstnärlighet, i bästa fall.
Ja, i bästa fall. Det här är också anledningen till att det har blivit försenat, det här avsnittet. Jag har alltså flyttat och är i ett flyttkaos. Det är mycket jobbigare än man tror att flytta. Mm. Man tror ändå att det är svinjobbigt. Och så är det ännu värre. Men i alla fall, och då så hade vi vanlig inspelningstid och jag hörde av mig och sa att det här är nog naivt av mig och tror att det blir av.
Mm.
Ja, men vi kan ta det imorgon istället, och då kommer den roliga twisten här.
Nej, ska du hänga ut? Men nu blir jag soss-anmäld. Exakt, för jag föreslår, vi kör imorgon bitti 7:30.
Ja, och vad händer då?
Vad händer då imorgon?
Det kommer du på sent på kvällen. Min dotter fyller år imorgon.
Ja.
Du har alltså glömt din dotters födelsedag. Nej, och då det... känner jag mig helt plötsligt inte så dålig längre.
Nej, jag hade inte glömt det. Jag hade laddat bra med Lego och Capybara-dagböcker. Men det är som, man har ju två parallella liv på något sätt. Eller kanske tre. Ett privatliv och ett arbetsliv. Och sen har jag liksom mitt mediepoddenliv. Och när de där inte möts så blir det sådär. Men nu sitter vi här. Och det finns ju fortfarande saker som har hänt den här veckan. Så vi ska
jag har ingen aning vad som hänt.
Nej, men jag
är god att
jag är
leda
full.
Mig.
Nu kör vi.
Du lyssnar på Mediepodden.
Med mig Olle Lidbom.
Jag heter Emanuel Karlsten.
Och den här veckan så kommer vi prata om ännu fler förändringar på SVT och kritiken mot SVT.
Och Olle har hittat mer nyheter om BBC. Är du Sveriges BBC-korrespondent kanske?
Ja, det vill jag gärna vara. Och sen så pratar vi om ett nytt regeringsuppdrag till mediemyndigheten som är mumma för Mediepodden. Men vi kanske ska börja där vi slutade på något sätt. Förra veckan så pratade vi om många avhoppen från SVT, och där jag också uppmärksammade att många som slutar på SVT nu ramar in det som att de är missnöjda med den nya strategin och att de liksom lämnar i någon sorts protest.
Mm.
Men glömmer då genomgående att berätta att de också har fått ett erbjudande, ett brett erbjudande som har gått ut till många på SVT och tackat ja till det.
Mm.
Och många landar ju väldigt mjukt och fint. Men sen dess har det ju hänt ännu mer kring SVT och det här stora sparpaketet. Och en stor sak tyckte jag var det här uppropet, jag vet inte om du läste det, det var ett gäng före detta SVT-profiler som gick på Expressen då, Debatt, och skrev ett öppet brev där man kritiserade SVTs nya inriktning och strategi, och det man skjuter in sig på är väl dels oron för att SVT liksom glömmer bort journalistiken, men också tycker jag man mellan raderna läser en kritik mot det här newsfluencer-spåret då, som SVT har slagit in på. Alltså det vill säga att man ska jobba mer med ensamsändare som gör nästan så här selfie-videos från olika nyhetsplatser. Men kanske också då allt mer från redaktionsgolvet, vilket då de här SVT-profilerna är oroliga för, undergräver SVTs trovärdighet, och liksom, det är inte uppdraget helt enkelt. Och det var ju bland annat Anna Hedemo, hon har ju slutat. Erika Bjerström har ju också slutat sen tidigare.
Mm.
Men sen var det också, tyckte jag, kanske den tyngsta här var ju Eva Landahl, som var ju programchef på SVT.
Ja, just det.
Har ju varit liksom en av de högsta cheferna på SVT tidigare, som skrev under den här debattinlägget. Och det där har ju skapat väldigt mycket diskussion, och kanske också jackar in i liksom en större diskussion kring dels public service och public service framtida uppdrag, men också den här kritiken som har funnits mot SVT, att det är liksom för mycket hundbantningsprogram och för lite journalistik. Och den kritiken har ju också funnits, om man tänker på något extrapolerat sätt, hos Kvartal och 100% och kanske andra sådana här liksom fringe-medier. Så det tyckte jag var ändå en intressant utveckling på det här sparpaketet, att SVT fortsätter vara på något sätt i blickfånget för liksom hela mediesverige just nu och vart man är på väg. Och just när det är så här tunga, kända namn som många har en relation med, som Folke Rydén till exempel och Anna Hedemo, så blir det på något sätt också eld på brasan.
Så jag vet inte om man ska vara den personen, men alla de här, utöver kanske Elin Jönsson, är ju i det övre segmentet av åldersspannet. Ska man säga något om det eller? För att, jag menar, mycket av det här är väl också den förändring som generellt pågår av medielandskapet och SVTs försök att anpassa sig till det. Och om man har jobbat i huset i 100 år, irriteras man på att saker inte fungerar så som det var tidigare. Mm. Och stirrar sig kanske blind just på formuleringar om kortformat och newsfluencers och chefer som har varit på konferenser.
Mm.
Och liksom tar det som intäkt för att allt är ett förfall. Så den här typen av debattartiklar har väl kunnat skrivas om varje myndighet, mediehus, institution av vintrade, kan man säga så? Jag vill inte säga övervintrade.
Nej, det är seniora.
De är jättebra. Ja. Mm. Ja, seniora, anställda, i alla tider, väl?
Ja, absolut. Sen är det väl den här sortens palatsuppror är väl inte jättevanliga. Och kanske inte heller att man går in liksom på strategin. Det hade ju varit en sak ifall man gick ut och kanske kritiserade Parisa Liljestrand för att hon inte tillsköt de här pengarna som man har utlovat på grund av ökade marknadskostnader. Det hade ju varit en sak. Eller att man kanske gick ut och kritiserade att man slår ihop Agenda och Aktuellt redaktioner. Men att man skjuter in sig på själva det man uppfattar då som strategin, det är ganska ovanligt. Jag kan inte riktigt minnas att det har gjorts, kanske där när Joakim Berner skulle gå från Dagens Nyheter till Sveriges Radio. Det blev ju aldrig riktigt av. Där hände ju saker, och även när Peter Örn, som då istället för Joakim Berner blev vd på Sveriges Radio, skulle se över hur man arbetade. Då fanns det ju de här rösterna, men annars så är det ju ovanligt ändå, får man säga. Och att det är liksom kändisar i någon bemärkelse som går ut så här, det blir spännande. Men sen har det ju också varit fler som har hoppat av. Jag tänkte vi kunde prata om två. En som jag tyckte var väldigt intressant, och det är ju Mikael Kutcher som har varit programområdeschef för SVTs samhällsprogram. Han har jobbat i 30 år. Det är så ett namn som du har sett liksom efter texterna på Aktuellt och Agenda under hela ditt liv egentligen. Som då tackar jag till det här erbjudandet och går tillsammans med projektledaren på Agenda, Kajsa Gudmundsson, för att starta eget. Det tycker jag var väldigt intressant. För det här säger ju också någonting om vad medielandskapet är på väg. Alltså här har vi två extremt rutinerade och kunniga tv-personer som ser en möjlighet att starta eget. Det kanske blir så att de blir underleverantör till SVT, vad vet jag.
Mm.
Men vi ser ju också den här rörelsen som, ja, men som 100% kvartal. Det kommer fler och fler internationellt också satsningar där man flyttar. Jag såg att Stephen Colbert, som ju har lämnat sin late night show, han startade en YouTube-kanal till exempel. Så det finns ju saker i de här, när det inte bara är, kommer underifrån förändringarna på medielandskapet, utan även då tunga SVT-chefer som lämnar. Ja, men det skakar om på ett... Jag tycker det är helt enkelt bara positivt det här. Så det är klart att det är tråkigt om människor känner sig utsparkade, men många av de här har ändå tackat ja till ett erbjudande, och flera av dem verkar ha en plan för vad de ska göra näst. Det är jättebra.
Men jag tänker också att det är positivt. Jag blev glad att se att Mikael och Kajsa här skulle starta någonting eget. Det kändes som att de hade liksom någon idé, även om de inte ville prata om det. Och det kan ju vara, som du säger, bara något simpelt produktionsbolag. Men det är ju verkligen de nya mediehusens tid på ett sätt som det aldrig varit tidigare. Det har vi verkligen sett att det finns investerare som är villiga att gå in och lägga in pengar. Och det finns strukturer på ett sätt som borgar för långsiktighet som vi inte sett tidigare. Och jag håller med om att, precis som du säger, att det är ju väldigt positivt för den här debatten. Är det så som de här profilerna säger, att vi kommer se mindre av originaljournalistik i SVT, så är det ju superproblematiskt. Och det är väl jättebra att de går ut och larmar efter det. Debatten är ju bara positiv.
Mm. Jag tänkte jag ska prata om en bok som jag håller på att avsluta nu, som heter Nationens fiender, som vi fick tips om i Facebookgruppen, och den kommer nog vara ganska omtalad. Jag såg att det är två professorer då som har skrivit den här forskningsrapporten och gjort 150 djupintervjuer med mediekritiker, i mina citationstecken, alltså sådana som på ett eller annat sätt engagerar sig att kritisera traditionella medier. Det är väldigt spännande.
Mm.
Och jag såg att de skrev en debattartikel på DN Debatt igår, och det var en understräckare i Svenska Dagbladet idag fredag, och jag ska nog skriva om det på något ställe också. Jag kan prata om den vidare, men där finns ju också den här, finns det tankar kring hur mediekritik, det vill säga kritik av SVT och DN egentligen, hur den ser ut.
Mm.
Och den skiljer sig från det som vi pratade om här, men att debatten finns är ju bara, det är ju bra även för SVT. Och jag tycker också att Anne Lagercrantz har ju bemött det på ett väldigt snyggt sätt. Jag såg en intervju med henne i DN, att hon också tar sig tid att gå ut och svara, säger att Hon ser debattartikeln som genuin omsorg. Och det tycker jag är... Man får ju vara lyhörd också för de här människorna som har inte bara åsikter utan även insikter om SVT och uppdraget och vad som går att göra. Men en annan spännande sak som är ju på gång här, det är ju att Aftonbladet ska starta sin radiokanal snart.
Mm, jag såg det. Att de har rekryterat SVTs programledare Alex Letic.
Ja, men exakt. Och det är ju vad man skulle kunna säga en radioövergång. Men alltså en väldigt så här, profilerad SVT-person som jag också upplever att SVT har satsat väldigt mycket på att profilera. Och han har ju också gjort liksom, en del intervjuer av det mer personliga slaget under våren. Som jag, både SVT och DN tror jag har gjort en intervju med honom. Och där har han det ju då som lyfts fram som en sorts framtidsnamn för SVT. Och helt plötsligt då, mitt i allt detta så väljer han att lämna SVT. Och gå till Aftonbladet för att vara programledare och inte ens synas i rutan utan bara höras i radio. Mm. Ja, men hatten av för det modet, för det var inte alls väntat skulle jag säga.
Nej, men och jag vet inte, Aftonbladet radio, absolut, det kommer väl vara radio, men jag gissar att det kommer finnas liksom synergier, att man gör både och. Allt som är ljud har ju också bild numera i poddvärlden och så. Men får jag bara stanna upp och säga en liten sak om Alex Letic. Jag har reagerat så mycket just på det du säger, att han har profilerat, men att den känns liksom som en medieprofileringsprodukt. Förstår vad jag menar? Alltså, det känns inte organiskt, det känns just som att SVT bestämt sig, här är en person vi ska satsa på. Och även att det liksom skapas en konsensus i någon slags medie, att han profileras i andra artiklar och i profilintervjuer och så vidare. Jag ser liksom inte uppgången digitalt. Jag sitter ju och mäter alla de andra grejerna också. Jag bara reagerar på att det är ju det gamla sättet att profilera medieprofiler på. Att det inte sker organiskt utan det sker nästan syntetiskt på något sätt. Alltså det här är våran guldkalv som vi har nu bestämt. Ska nå ut, det ska hamras ut, det ska bli en slags vädernils eller motsvarande, du vet.
Mm.
Jag bara reagerade på att det fanns någonting syntetiskt. Alltså ingenting dåligt om Alex Letic i övrigt. Jag känner inte honom eller vet någonting, men det fanns någon obalans där, tyckte jag.
Ja, jag har nog tyckt att han verkar vara en spännande person. Jag tror att många redaktioner går igång på en spännande person som är relativt ung, kan uttrycka sig, har en väldigt distinkt stil, en tjusig mustasch. Kommer man långt med? Testa det.
Ja, men ändå konstigt att han inte kommit längre i den organiska världen. Alltså den medieorganiska.
Ja, jag förstår. Han är för lågt ner på medieakademins maktbarometer. 15 000 följare på Instagram. Det är en bit kvar, ja. Absolut. Men, ja.
Nej, men absolut. Det är skitsamma. Det var en parentes. Ja, ja. Men, han ska till Aftonbladet Radio.
Ja, exakt. Och sen i övrigt så är det bara Aftonbladet. Eller bara. Men det är Aftonbladet-profiler liksom. Maria Bjaring och Robert Aschberg och andra smågodis från Aftonbladets arkiv som är med här i radiosatsningen. Mm. Duktiga röster, så det kommer säkert bli kanon. Det startar ju då lite otajmat. 1 augusti tar de över sändningstillståndet. Och otajmat så menar jag då att då är ju fotbolls-VM över. För det hade ju annars varit en helt otroligt bra plattform att dra igång sändningarna.
Tror du?
Ja, det är klart, det är klart det hade varit fantastiskt att kunna gifta ihop Sportbladet med fotbolls-VM, plocka in de stora liksom, Aftonbladet-profilerna i Aftonbladet Radio och prata fotboll. Det hade ju varit klockrent att lansera på det sättet. Det hade jag tyckt.
Inte. Alltså, det bara känns som att det här är en annan typ av radio också. Det är inte on-demand radio som det där borgar för. Det här är ju flödesradio, folk som sitter i bilen och så vidare. Det tror jag inte har så stor betydelse. Jag reagerar däremot på att, eller det var ju du som reagerade på att Kajsa Lindberg inte fanns med längre.
Mm.
Sveriges Radios tidigare utbudsdirektör ju, som man fick intrycket lämnade Sveriges Radio för att gå till Aftonbladet för att ta fram planerna för hela den här nationella FM-kanalen som då tidningen hade då sökt sändningstillstånd för men inte fått. Och då var det ju väldigt liksom brösttoner om att ja, vilket uppdrag det här är. Och sen så nu när det drar igång så är det ju någon annan. Men var det som annonserades som chef för den här satsningen?
Ja, Karin Kärnen.
Ja, och då reagerar vi vad hände med Kajsa. Men då visar det sig ju i alla fall LinkedIn-aren att hon har ju någon slags konsultlåda, vad jag fattar det som. Så hon har väl gjort det som ett konsultuppdrag. Eller gjort ett dåligt jobb och fått sparken.
Nej,
det vet vi inte.
Det vet vi inte. Men man kan ju konstatera att Karin Kärnen kommer ju då direkt från Sveriges Radio.
Mm.
Så att det verkar finnas en lina mellan public service och Aftonbladet när både SVT-profiler och Sveriges Radio-chefer går dit. Så ja, men det blir intressant.
Mm.
Ja, men ska vi göra en vidare radioövergång då? För Aftonbladet ägs av Schibsted och i dagarna så fick Schibsted en ny styrelseordförande. Och det här beror på att det finns en regel då i Schibsteds ägarbolag Stiftelsen Tinius att man bara får vara 72 år tror jag det. Mm-hmm. Och den tidigare vd:n Jakob Ole Sunde har passerat strecket. Så nu är det dags att byta. Och nu plockar man in Raul Grünthal och det är en svensk vd.
Vad intressant. Vänta nu, alltså i stiftelseurkunden så har de alltså angett en maxålder för ordförande, sa du det?
Ja.
Vad intressant alltså. Och hur gammal är Raul då?
Ja, Raul är 60, så att han har 12 år på sig.
Okej. Okay. Ja, intressant ju ändå. Att, det är ett sätt att tänka på vad stiftelseurkunds, vad säger man, författaren ville med den skrivningen, att det inte skulle liksom bli någon slags geriatrisk... position.
Ja,
ja okej. Okay. Men en föryngring då, Raul Grünthal, hur sammanfattar du honom för det som du inte vet?
Nej, men liksom en otrolig medieperson och maktspelare. Han var ju, startade Finanstidningen på 90-talet som var ju det första försöket att utmana Dagens Industris dominans. Och sen har han varit vd på TT och varit ordförande i Aftonbladet och Världens Gang och Blocket och ordförande på Dramaten i Sverige. Och så här. Så att han har ju en Han har gjort mycket och alla som har jobbat med honom tror jag har bara gott att säga om honom.
Mm.
Även de som har varit i verksamheter där han har behövt spara och skära. Så att det, det här är en etablerad, mycket skicklig person. Men det intressanta är ju att han är svensk. Alltså, Tinius-stiftelsen är ju supernorsk, norrmän. Min fru jobbar ju i Norge, så att det här är inte bara anekdotiskt utan även empiriskt. Norrmän älskar ju andra norrmän. Alltså deras nationalgud är ju Jens Stoltenberg. Och att plocka in då en svensk på den här fina, fina stiftelseordförandeposten, det är ett statement. Ska jag säga. Det gör man inte slumpmässigt. Och den förra ordföranden, Ole Jakob Sunde, är ju också, det är värt ett mediepoddenavsnitt i sig. Han är ju en utpräglad norrman och här har vi en svensk. Och då är det ju många som funderar på varför. Och det kan man ju då säga att kanske också beror då på att Aftonbladet radio startar. Man blir en av de stora radiokanalerna i Sverige. Man har TV4 sedan ett år tillbaks, plus då Svenskan och Aftonbladet och Omni och andra mediesatsningar. Så att helt plötsligt så kanske liksom det här norska bolaget håller på att försvenskas. Och där är ju säkert Aftonbladet Radio en pusselbit i det.
Mm.
Och det var det jag tänkte också när jag pratade om fotbolls-VM här. Att vi har webb med Aftonbladet och Sportbladet. Vi har TV med TV4 och allt som hänger runt med det. Med fotbollskanalen och alla poddar som finns kring det. Och så har vi nu radio med Aftonbladet Radio. Så här blir det liksom ett fullservice-mediebolag på ett sätt som vi inte hade för ett år sedan. Så det är ju... säkert någonting som Raul Grünthal kommer att behöva förhålla sig till, tror jag.
Mm, inte sant. Vi fortsätter i lådan och leta vad som hänt här under veckan. Olle, jag vet att du engageras mycket av BBC.
Ja, The Beeb är ju spännande, är det inte det? Det brittiska public service. De kallas ju så där. Jag har ju läst och skrivit otroligt mycket om BBC under åren. Framförallt i tidningen Access. Mm. Där har blivit lite av deras BBC-korrespondent. Mm. Som jag skriver för. Men nu händer det ju massa med saker. Vi pratade ju genomträngande om BBC i höstas. För då var det ju en stor kris som ledde till att deras vd, eller general director som det heter, och chefen för deras nyhetsbolag lämnade hastigt och lustigt efter att man inte kunde hantera kritiken runt en fulklippning i dokumentären om stormningen av Kapitolium. Och det här blev ju en långdragen och, ska jag säga, giftig utveckling som också spred sig till Sverige, där många då undrade varför SVT hade publicerat liknande fulklippningar och att man började leta helt enkelt om SVT hade gjort sig skyldiga till samma sak. Men det som egentligen var problemet på BBC var ju inte att man hade gjort en fulklippning i dokumentären, för det hände ju hela tiden, men allra mest så hände ju inte. Men det som var problemet med det här, det var ju hur man hanterade det, och det var, man hanterade inte alls. Man stoppade huvudet i sanden. Man hade massor med interna liksom tjafs kring hur man skulle göra det. Där en del ville att man skulle klippa om och berätta att man hade klippt om. Medan andra tyckte att det var att visa svaghet. Och det skulle undergräva BBCs trovärdighet ifall man liksom, ja, men erkände att man hade gjort fel. Och det där ledde ju då till de här två toppchefernas avgång och startade liksom en ny våg av BBC-kritik, får man väl säga då, i Storbritannien. Och det där smittar ju allt av sig på Sverige. Det som händer på BBC kommer till Sverige förr eller senare. Det, under BBCs historia så är det alltid så. Så att därför är det ju jag så intresserad av vad som händer på BBC.
Mm-hmm. Vad har hänt nu då?
Ja, men det som har hänt i dagarna är ju att BBC har fått en ny vd eller chef, general director, Matt Britton. Och det blev ju klart under våren. Jag tror till och med att jag berättade om det här ryktet att han skulle bli BBC-chef. Men nu är han på plats och han är ju liksom inte publicist. Han har aldrig varit journalist. Han kommer närmast från Google och han är liksom inte heller en lobbyist. Och har ju väldigt lite erfarenhet av de medieetiska diskussionerna. Och det var ju också kritiken mot den förra chefen att han... Han var ju också en så här marknadsperson då, jätteduktig McKinsey-konsult, men som kanske inte heller förstod sprängkraften i en bra eller en dålig publicering. Så det är nog många som oroar sig över det nu, att nya chefen också ska vara liksom publicistiskt svag. Men jag lyssnade på en intervju med honom, då kände jag så här, jag förstår varför han fick jobbet.
Jaha, vad då?
Ja, men en otroligt så här mjuk, vänlig, välformulerad och ödmjuk person. Mm. Och det överraskade mig. Och jag tror att det är kanske också precis det som BBC behöver. Och då menar jag kanske mer för att överleva, för att den här kritiken har varit tuff. Och det finns precis som i Sverige en polarisering i Storbritannien där många vill demontera BBC, och man har politiskt sett redan gjort vissa försök till det här. Och det är allt fler britter som säger att de inte vill betala licensavgiften, och då slipper man det i Storbritannien, för där har man inte skatt som i Sverige, utan där har man en licensavgift och man tv-pejlar fortfarande i Storbritannien. Men det är 3,6 miljoner brittiska hushåll som säger att de inte vill betala licensavgiften, och ökat med 300 000 under ett år. Så att det på något sätt också är ett problem här. För det betyder ju att BBC får mycket mindre licensintäkter. Mm. Och det här är då den andra grejen som jag tror att man behöver, en ödmjuk, inlyssnande och liksom empatisk chef. Det är att man innan han tillträdde så berättade BBC i april att man behöver spara, ja men en av 10% kommer behöva gå från BBC. Det är ju nästan 2000 då anställda som kommer behöva lämna BBC. Oh, yeah. Så det är ju ett jättesparpaket och helt oskrivet i Sverige. Jag tittade tillbaka, det har inte alls varit omskrivet. Däremot så har det varit omskrivet att Trump stämmer BBC. Men det här är ju en väldigt stort sparpaket. Och det tycker man också måste sätta i kontexten här när vi pratar om SVT. Att SVT liksom BBC har ju varit ganska skyddade från besparingar man jämför med övriga mediebranschen. Och jag lyssnade på en intervju med Matt Britton och han sa att det här sparpaketet, för han fick frågan då i The Media Show, BBCs eget medierna, om han kände till när han tog jobbet att han skulle behöva sparka 2000 personer. Då sa han att nej, det visste han inte, men alla företag, alltså inte bara mediebranschen, alla företag har kostnadsproblem, behöver se över sina organisationer och säga upp människor. Det här är liksom inte ett BBC-problem eller ett medieproblem, utan att det är någonting som man ser i alla branscher. Det tyckte jag också var ett så här intressant perspektiv, för man får ju lätt bilden av att medierna är i kris. Mm. De får väldigt mycket uppmärksamhet när de gör såna här sparpaket, men alla företag är just nu inne i liksom väldigt turbulenta omställningar. Vad det beror på kan vi ju prata om en annan gång. Men det här är ju också då någonting som är ett uppdrag för en ny tillträdda vd på BBC. Plus då, den sista grejen, nummer tre här, är att BBC ska ha ett nytt sändningstillstånd från och med nästa år. Och det blir ju väldigt spännande här under hösten att se hur det formuleras och hur politiserat det blir i Storbritannien. För det finns ju många röster som vill smalna av uppdraget, vill att BBC ska få mindre pengar, som vill att BBCs program ska sändas på en gemensam streamingtjänst där Netflix och alla andra blandas med BBC-materialet. Jag har inte riktigt fattat hur det går till, men det finns en idé kring det i alla fall, att det ska vara mer upp till mediekonsumenten om man vill titta på BBC eller Netflix. Nu känner man då från politiskt håll att man är nästan tvingad att titta på BBC. Mm. Så att det där kommer ju också vara en otrolig utmaning för den nytillträdda BBC-chefen. Så är man mer intresserad, det kanske inte du är, vad vet jag, men våra lyssnare, någon kanske lyssnar och tycker att det är spännande med BBC, då kan man lyssna på den här intervjun i alla fall med Matt Britton i The Media Show. Tycker jag var mysigt.
Det är ju oerhört många som är intresserade av, inte minst BBC och bland våra lyssnare. Jag fick ju säkert från två håll i alla fall en YouTube-länk den här veckan från en före detta BBC-chef, va? Men skickade till dig också, Olle. Ja. Du sa att du hade redan kollat in den.
Ja, det var ju hon som fick sparken då, samtidigt som den förra vdn.
Precis, Deborah Turness som höll något typ av tal, någon lecture. Mm. Jag fattar inte riktigt vart det var någonstans. Så ser det står Sir David Nicholas Memorial Lecture om framtiden för tv-nyheter där. Och som tydligen inte minst många mediechefer i Sverige då har skickat runt till varandra och inspirerats av. Jag har inte hunnit titta på den eftersom att jag har varit i flyttstök här. Mm. Men du var inte så imponerad.
Alltså, nej, inte jätteimponerad, därför att jag tycker att det fokuserar väldigt mycket på liksom hur nyheter ska produceras. Och det finns ju också det här newsfluencer-draget i hennes tankar, att liksom det som krävs för journalistik framöver är en väldigt så här, personlig och genuin avsändare. Mm. Men pratar ingenting om det som jag tycker är liksom det kanske absolut viktigaste i mediebranschen just nu, och det handlar ju om distributionen och tillgången och egentligen då algoritmerna. För vi kan göra hur mycket newsfluencer som helst, men det är ändå så att allt mer av vår mediekonsumtion idag styrs av algoritmer. Vad du ser och vad du inte ser. Och det pratar hon inte alls om i den här. Och det tycker jag är ett svaghet.
Men vad skulle hon säga om det, menar du?
Nej, men alltså, jag vet inte om jag skulle kunna hålla ett tal som hon gjorde på det ämnet. Men att inte liksom erkänna att algoritmen är liksom helt avgörande. Och plattformarna och vem som äger distributionskanalerna för media idag.
Men är det inte det hon gör, nu har inte jag lyssnat, om man i alla fall börjar prata om, alltså det är ju verkligen som att det gått ett nytt virus bland mediechefer över hela världen, det här med newsfluencers har kommit som en slags nyord bara det senaste halvåret, tycker jag, i alla fall året. Mm. Alla ska hålla på och prata om det, vilket känns så oerhört. Jag tror att vi pratade om det för några månader sedan också, att jag var förbluffades över att det var en retorik som var 10 år gammal nästan som kom där. Men är det inte det man försöker säga? Alltså andemeningen med att prata om sig själv i termer av newsfluencer är väl att man behöver anpassa sig till algoritmer. Man kan kritisera det, man kan arbeta för en ökad transparens kring det. Men det är ju en förutsättning för sättet vi får information, eller allmänheten får information idag.
Ja.
Och då behöver man hitta andra sätt att förhålla sig till det.
Ja, dels är jag inte övertygad om det. Alltså att det enda sättet att liksom klå algoritmen är att göra newsfluencer-innehåll. Men framförallt det som de pratar om, både här och från SVTs håll, det är ju att liksom newsfluencer-begreppet, eller vad man ska kalla det, hon kallar för creative journalism snarare då än newsfluencer. Och har ju då allt från Joe Rogan till Piers Morgan som exempel. Och även poddar då och Substack och så. Det handlar inte om sätt att liksom bryta sig igenom algoritmen, utan för det pratar de inte alls om. Utan det handlar om att det är det sättet som har byggt trovärdighet idag. Mm. Och det köper jag inte heller. För jag tror inte att det är det avgörande för mediekonsumenter idag, att det finns en personlig avsändare för att det ska vara trovärdigt. Så det var väl det som jag saknade. Sen är det ett intressant perspektiv. Men det framställs och talas om det som att det här är på något sätt silverkulan. Att löser man det här, då har medierna i framtiden en roll att spela som är trovärdig. Men det köper jag inte, för att det saknas för många perspektiv i den här föreläsningen. För mig i alla fall. Men du får väl läsa den eller lyssna på den och komma med en hot take så småningom.
En sista punkt som du hade skrivit upp i vårt planeringsverktyg, Olle. Mediemyndigheten. Vi har fått ett uppdrag. Vad är det om?
Ja, men exakt. Nu är det ju verkligen radioövergångarnas radioövergångar. För mediemyndigheten har fått ett uppdrag från regeringen, ganska oväntat, att utreda hur sociala medieplattformars algoritmer påverkar vilket innehåll som når barn och unga.
Mm-hmm.
Otroligt intressant, tyckte jag.
Ja.
Eller?
Ja, jo, visst. Vad menar du? Vad är det som är intressant?
Ja, men dels att regeringen har identifierat det här som ett problem som man vill veta mer om.
Mm.
Intressant.
Mediemyndigheten ska undersöka vilken utsträckning algoritmer bidrar till spridning av olämpligt eller skadligt innehåll samt innehåll som förstärker könsstereotyper.
Ja, eller hur?
Det var ju jäkligt spännande.
Exakt, väldigt otida att prata om könsstereotyper.
Ja.
Om du pratar om den här regeringen som ju till exempel i uppdraget till SVT har man ju sagt att man vill ha mindre mångfaldsperspektiv. Ja, men så att det är ju intressant. Ja, men sen är det väl jag som är intresserad av algoritmer och TikTok och ungas mediekonsumtion. Jag menar, allting som bidrar till mer kunskap är positivt. Och att regeringen då tillsätter pengar, 2 miljoner har mediemyndigheten fått för det här, för att liksom lära sig mer, och att jag får lära mig mer om det. Det tycker jag bara är lovvärt. Men överraskande då, för jag visste inte att regeringen var intresserad av algoritmer. Ja. Men det är de tydligen.
Vet vi jag tror att det handlar om?
Berätta.
Att alla fått en liten, hela tiden regeringen fått en liten skvätt var här. Det finns ju också en formulering. I uppdraget ingår även att undersöka förekomsten av dold innehållsbegränsning. Särskilt i relationer till nyheter och nyhetsjournalistik. Här är ju shadowban.
Absolut.
Va? Som Sverigedemokraterna är helt övertygade om att man är utsatta av till exempel. Då.
Ja, men det där är kanske SD som har fått in. Som ju känner att de hela tiden är bortskuffade. Ja, men alla får påsar. Men även jag får smågodis här.
Ja. Du, nu skruvar de och borrar här i min lägenhet så mycket så att jag vet inte om det går att fortsätta längre. Har vi någonting mer eller ska avsluta?
Vi avslutar tycker jag, för nu har vi ju ändå nu har jag slut på röst och åsikter.
Ja, bra. Vi tackar för att ni lyssnar den här veckan och är tillbaka nästa vecka utan skruvdragare i bakgrunden. Mediepodden har en Patreon. Patreon.com/mediepodden. Gå in och betala för det där för att få tillgång till arkivet av avsnitt. Tack för den här veckan.
Vi hörs. Hej då.